Sillypodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, tillbaks den här mörka december, ja, förmiddag än så länge, det är antagligen eftermiddag när ni lyssnar som tidigast, eller så har det hunnit bli helg, vem vet. Aubameyang tänkte att vi skulle börja prata om Makoto. Det har liksom skurit sig, kan man säga, mellan Arteta och Aubameyang, och frågan är vad som händer nu. Han sitter på långt kontrakt, han har hög lön, han är rätt, inte supergammal, men han är ändå något till åren kommen. Vart ska han ta vägen? Vad händer? Ska han vara kvar? Kan de lappa och laga de här sprickorna som uppstått mellan honom och ledningen?
Alltså, det är ju fascinerande hur Arsenal sätter sig i en Mesut Özil 2.0 situationer. Mm. Alltså, med förlängningen där vi pratade om förut, att det går att diskutera i efterhand, var det rätt sätt till det sportsliga? Nu har vi ju hamnat i en annan situation där han alltså öppet blir av med kaptensbinden officiellt och allting. Arteta säger att han är liksom bedrövad över den liksom situation som har uppstått. Aubameyang själv har inte uttalat sig, så vitt jag vet, hittills liksom i det här läget. För er som undrar vad vi pratar om, kan rekommendera kollega Big Sams utmärkta nyaste dokument som finns på sajten. Kan ni gå in och läsa, som redogör för hela processen, vad det faktiskt är som har hänt här. Men det är ju då frågan, kommer han lämna? Men då är ju problemet här att det blir väldigt svårt att få honom såld. Såklart slentrianryktet på att Barcelona vill ha honom dök upp så fort det, liksom, ja, det hade skurit sig. Men de kommer inte ha pengarna. Aubameyang vill inte gå ner i lön allt för mycket. Det var ju det som hela diskussionen också när han skulle signa nytt med Arsenal. Där han ju fått en bra lön, får man väl säga.
Ja, verkligen. Nej, men där kommer de i sådana fall hamna i en sån här Alexis Sanchez Manchester United situation då Arsenal kommer få betala i stort sett hela hans lön, men skickar iväg honom bara för att han inte ska förlora för mycket värde, för att man vill inte ha kvar honom. Det blir ett gift på något sätt. Och för att det på sikt ska öppna för möjligheten att ta sig ur den situationen helt enkelt som man har hamnat i. Det är ju enda alternativet för Barcelona om de skulle liksom plocka in honom.
Och de har ju annat prioriterat på dagordningen just nu, och andra spelare de tittar på.
Ska jag Haaland?
det roliga är att det faktiskt på riktigt diskuteras seriöst om Haaland.
Det diskuteras inte seriöst med Haaland. Det kan det inte göra, för det finns 0% chans att de har råd med den värvningen. De har ju inte ens råd att betala Raiolas liksom
avgift. Men det var ju där Raiola-mötet var till för att bygga den relationen, för att kanske, kan vi betala av liksom avbetalning på klausuler till Raiola? Nej, jag vet inte. Mm. Sen var det väl i och för sig Ajax högerbacken Madraoui som har utgående kontrakt som kanske var aktuell i de diskussionerna också. Men Haaland är på riktigt liksom fortfarande på tapeten, även om det är helt osannolikt. Men jag tänker ju snarare på namn som, vi kommer in på dem senare, vi kan ta dem då. Men ja, vart ska han? Juventus behöver en forward. De kommer såklart dyka upp i det här också, men samma där, de kommer inte vara intresserade att betala den lönen för en äldre spelare i det här läget. Vad man kan man tänka sig i alla fall. De tittar ju på lite mindre namn också. Och då blir ju problemet, ska man försöka lappa ihop det för att spela Aubameyang för att faktiskt få ut någonting av att det är fortfarande, även om man inte levererat så mycket, så vet vi vilken enorm högsta nivå som finns där. Vi vet vad han kan göra, vi vet vad han har gjort. Det kanske är det bästa för laget egentligen, än att gå igenom en ny Özil-situation där han får sitta hemma och titta framför tvn och skicka positiva meddelanden på sociala medier till gänget liksom. Det går ju inte. Nu är det en annan sak också, att han är blivit av med en kaptensbindel. Det gör det också otroligt mycket mer intressant. Men vi ska komma ihåg, Granit Xhaka blev kvar. Granit Xhaka är till och med en av kandidaterna till att få tillbaka bindeln efter det här. Så att ja,
det hade ju varit parodien då.
Ja, fast jag tycker också att de andra namnen som har dykt upp har varit något parodiska också. Nu är ju från vem ska ta över dem, om vi går in på den frågan. Så verkar det ju vara som att många tror att Martin Ødegaard kommer få den. för att han har visat jättemycket ledaregenskaper och sånt.
Det känns ju inte alls så orimligt tycker jag.
Ja, jag är allergisk mot det här med att spelare som bara varit där i något halvår får en kaptensbindel.
Men det beror på vilken position de har tagit. Det jag är allergisk mot är att den bästa spelaren automatiskt ska ha kaptensbindeln. Det köper inte jag överhuvudtaget. Jag tycker att vara kapten är en specifik uppgift. Och så där hamnar ju jättemånga. Jag menar, Lionel Messi, kapten i Barcelona.
Den var ju helt uppenbar dock, tyckte jag.
Ja, jag menar, han var ju liksom med marginal bästa spelaren. Men var han den bästa kaptenen? Var han verkligen det? Hade det funnits liksom spelare som Piqué eller Busquets som tog större plats i omklädningsrummet och som fyllde en annan funktion? Jag tycker att... jag vet inte. Jag tycker att man nedvärderar kaptenens roll och betydelse lite grann genom att helt enkelt bara ge den till bästa spelaren.
Ja, fast bästa spelaren säger jag inte, men däremot så jag tycker att man nedvärderar rollen av att ge den till någon som bara varit i klubben i typ ett år. Jag tyckte det var jättekonstigt om, alltså jag tyckte att Harry Maguire utnämningen United var underlig på att han, jag tycker han har varit där för kort tid. Jag tycker ju verkligen om sättet Real Madrid jobbar på med kaptensbindlar, att det verkligen är hårt. Den som varit längst i A-laget har binden. Ja, fast... Och det har den hierarkin, vilket har gjort att liksom, du bygger led. De har varit i klubben, de kan klubben bäst, varit där längst. Det är ju därför Marcelo fick en kaptensbindel och var vice efter Ramos där ett tag och sen blev, nu för tiden är första kapten i Real Madrid. Karim Benzema som fick binden och växte med den på ett helt annat sätt.
Jag håller inte med. Jag håller inte alls med. Jag tycker att de som har bäst egenskaper, de som är bäst lämpade för kaptensuppgiften, att på ett sätt representera, men också vara en slags, ja, men mitt emellan tränaren och övriga laget. En kapten ska kunna hålla ett inspirerande teamtalk i omklädningsrummet. En kapten är den som ska ta diskussioner med domaren. En kapten är den som ska liksom representera den här elvan. Och det kräver liksom speciella ledaregenskaper som absolut inte är den bästa spelaren. Så här, Steven Gerrard kallades för Captain Fantastic liksom i Liverpool. Han är mer given kapten.
Nej, men kan han har också varit.
Men var han så bra som kapten? Ja, han var ju uppenbarligen den bästa spelaren. Men också lite introvert, lite sådär, inte alltid alltså, jämfört då med Jordan Henderson nu. Jordan Henderson är inte bästa spelaren i laget. Men utan tvekan rätt kapten, tycker jag. Jag tycker inte Mohamed Salah ska vara kapten i Liverpool. Jag tycker att det finns en funktion i det mandatet som jag tycker man ska ta tillvara på.
Absolut, men där tycker jag också att då tycker inte jag att man ska ta en spelare som varit där i typ ett halvt år eller ett år.
Så kan det vara. Om det är extrema fall som
i Arsenals fall nu då, till exempel.
Ja, men typ som i Arsenals fall där det inte finns kanske en när Koscielny var kapten till exempel, utmärkt val, han var en ledare, han var en förgrundsfigur, han var klippan i det där försvaret. Nu skadade sig på slutet visserligen, ja. men han var ju inte Arsenals bästa spelare för det var ju liksom Alexis Sanchez eller Mesut Özil och så vidare.
Men det är en skillnad.
Men det tycker jag så ska man vara som kapten. Man ska ju definitivt vara en regular starter. Det är viktigt att man är på planen.
Jag skulle säga att i Arsenals fall, om man tittar på det här de har, Kieran Tierney.
Kieran Tierney, definitivt kaptensmaterial.
Du har inte så mycket spelare som har varit där så länge. Det är det som är problemet där också, att det är ju svårt att liksom Bukayo Saka lyfta upp honom. Det blir också lite konstigt liksom i det här läget, även om man är från egna leden.
Men jag minns att när det pratades om De Ligt till exempel till Manchester United, när Manchester United led av det här, brist på ledarskap och så vidare, och man visste inte, men de hade kunnat få in De Ligt som då var lagkapten för Ajax som 19-åring typ. Han har ju liksom en del i hans styrka som fotbollsspelare är ju hans ledaregenskaper, hans förmåga att styra och ställa, hans förmåga att kommunicera med sina lagkamrater, att höja dem och så vidare. Men också liksom att ställa sig på en scen och representera det här laget, att prata med supportrar, att prata med reportrar, att göra allt det där, att vara också liksom ett ansikte utåt, inte för klubben men för spelargruppen.
Men sen är det också väldigt svårt att veta och se vad det är som sker in i ett omklädningsrum. Det kan vara vissa spelare som är väldigt introverta utåt sett, men sen liksom inne i omklädningsrummet, inne på träningsanläggningen, där inte vi ser.
Precis.
Så har de en helt annan, vet att Thiago i Atletico, den gamla mittfältaren, när han var, han syntes ju inte mycket eller hördes mycket utanför planen, men tydligen var ju han en av de som var allra mest vokala och starka liksom i liksom det slutna. Mm. Och det är ju en viktig aspekt man inte vet om. Vi vet ju inte liksom till exempel hur Marcelo är som kapten liksom på sidan av när man inte ser någonting. Det är ju väldigt svårt att veta. Och så är det ju med många spelare. Sen finns ju vissa som är tydligare än andra. Sen känner jag ändå att kaptensbindeln ska äras så pass för att den representerar klubben. Och då ska du ändå ha varit där ett tag. Det är en ganska kanske gammalmodig sätt att se på det. Men, och där känner jag att nej, liksom, Martin Ødegaard är inte rätt i det här läget.
Jag kan köpa med det. Du vill absolut inte ha en kapten som kommer för sent tillbaks från en resa till utlandet.
Nej, vi kan
konstatera
att Aubameyang, det blev inte rätt för någon.
Nej. Och även om han är bäst betald i laget, eventuellt den bästa spelaren, kanske inte längre, men har definitivt varit det och så vidare, så har han ju inte de egenskaperna som krävs för att vara kapten.
Ramsdale är också ett namn som dykt upp i Arsenal-sammanhanget.
Ja, så, men han har nog de kvaliteterna.
Men han har varit där i några månader.
Ja, han har varit där i några månader, men det handlar ju om vad han betyder för den gruppen. Det är ju många spelare där som har varit i några månader.
Jo, så är det.
Och de som har varit där länge, det är ju liksom såhär Saka och Smith Rose som är 12 år gamla fortfarande. Jag menar, det kan vara svårt för dem att växla upp och liksom och ställa sig och ge ett pep-talk till en Granit Xhaka eller Lacazette.
Ge tillbaka den till Xhaka.
Jag vet inte, det är svårt. För det är ju svårt att ha någon insyn i de där.
Men om vi ska tillbaka till just Aubameyang-situationen, så är det väl det att alltså, de uppgifter de kommit är väl att det blir väldigt svårt att göra någonting med honom i januari, men att man kanske kan göra någonting med honom i sommar. Och det beror helt på vad som händer i andra klubbar och vad som händer i Arsenal under, vad som händer under våren, hur mycket förtroende han får. För samtidigt, Arsenal behöver ju en forward, för de sitter ju i ett läge där Lacazette har utgående, där Nketiah har utgående, och de kopplas samman med spelare som till exempel Dusan Vlahovic. Nu får vi väl se vad det blir av det där, och det är ju ganska många andra klubbar som vill ha honom. Men också till exempel, de vill också ha en ersättare på plats innan man gör sig av med Aubameyang. Och då pratar vi ju ändå en ganska liksom top tier spelare. Vi pratar om Vlahovic, eller vi pratar om Dominic Calvert-Lewin. De blir svåra att lösa i en januarifönster, möjligtvis, med Arsenals ekonomi just nu.
Mm. Från Arsenal är steget till Alexis Sanchez inte så långt, hör du?
Nej, det är inte. Han var ganska bra i Arsenal.
Han var i alla fall i början. Jo, men han var bra.
Ja, det var väl hans bästa period liksom.
Ja, han var ju bra överlag i Arsenal. Det var faktiskt när han gick till Manchester United som det gick åt skogen.
Det var pianots
fel. Tillbaka till Barcelona han också då. På lån, uppges av Sport, var aktuellt, samtidigt som Luke de Jong då lånas ut till Inter. Vad ska Inter med Luke de Jong?
Det kan man som backup till Dzeko, gissar på. De gillar ju att spela med någon form av target forward. Dzeko har funkat ganska bra där, måste man säga, och Inter går väldigt bra. Här känner jag att många har ju skrattat åt den här, liksom det här ryktet. Är Barcelona på den nivån att de tittar på Alexis igen, liksom 32 år gammal? Det här är inte dumt. Jag tycker inte det. Alltså sett i var Barcelona sitter, det här är inte korkat överhuvudtaget. Alltså Alexis, han har varit helt okej i Inter på sista den. Han ändå spelat upp sig. Det är fortfarande en bra fotbollsspelare. Att få in honom där, en andra chans i Barcelona med rutinen han har och så vidare. De behöver en ytter. Jag tycker inte det här är så korkat som man kan tro. Och sen dessutom då Luke de Jong, kan vi bara glömma att de faktiskt värvade honom. Man lider ju lite med stackaren som ändå liksom går dit till det här Koeman-laget på lån där på deadline day. Och sen därefter liksom, ja, alltså gör inte ens ett mål, blir helt råpetad, blev tvingad att spela honom här nyligen, och sen så ja, blev det som det blev.
Ja, Xavi håller ju på att försöka bygga någonting där i Barcelona. Ferran Torres sägs vara prioriteringen i alla fall, även om det pratas om Alexis Sanchez och Aubameyang och allt möjligt.
Ja, det är ju så att alltså, Alexis grejen här, den här, det ska ju finnas någon sorts utmejslad lösning. Men att det enda som fattas är ett OK från Xavi, och det där OK:t verkar nog inte dyka upp, baserat på att Xavis stora prioritet, hans nummer ett som man vill ha in, är Ferran Torres. Det är ju liksom Manchester Citys unga landslagsspanjor som skulle kunna vara en del av det här nya Barcelona, en långsiktig lösning och drömvärvning för Barcelona sett till vart de är nu. Och dessutom en spelare som verkar vilja gå till Barcelona för speltid, och verkar vilja vara en del av det här Xavi-projektet. Det ska ju finnas en personlig överenskommelse klart sedan ett par veckor tillbaka, men att allting nu handlar om att förhandla med City. Där City då, de vill ju ha någonstans närmare en halv miljard för honom i transfersumma, att alltså dubbla då där de investerade i honom. Lite sänkt, vad heter det, begärt pris från vad det var tidigare. Men då är det ju så att City ändå är öppna för att denna betalning av denna halv miljard kan ske på lite olika sätt, lite olika tider, lite olika uppdelningar och så vidare. Och det är ju det som ska mejslas ut på något sätt, att Barcelona ska försöka lösa hur överhuvudtaget de ska ha råd att lägga en halv miljard på en fotbollsspelare just nu, och på liksom när de ska betala av det för att det ska passa med liksom lönebudgetar och så vidare. Och så måste de ju frigöra kapital i form av, ja, om det så är Felipe Coutinho eller Ousmane Dembélés kontrakt som är på väg ut, så man, vi får väl se vad som händer med det. Umtiti som de vill bli av med, men som inte vill gå någonstans och som de inte får något intresse för. Benfica har velat värva honom, Umtiti vägrar i princip gå ner i lön, så att han sitter ju där och bara cashar in just nu utan att Barcelona får honom såld. Och sen Frenkie de Jong ska det vara ganska tyst kring också, som de ändå varit öppna för att sälja.
I alla fall. Det är ju en spelare som man verkligen hade kunnat se. De skulle kunna få in pengar på, och men å andra sidan, de kan ju inte sälja liksom den kvaliteten de
faktiskt sitter på. Fast Frenkie de Jong har ju jag vänt i den frågan. Alltså där har jag ju vänt till att jag tycker faktiskt att det här kan låta, det kan vara alltså som att svära i kyrkan för Barcelona-fans, men alltså att Gavi, Nico och så vidare har slagit igenom, att Pedri har varit inne på det förut, att Pedri har gått så bra, att de har en ganska bra bredd.
Det sägs som att Gavi kan vara på väg också, att de,
Fast vad är det, fichajes.net som hittar på sådana uppgifter, de här, vad heter de, El Nacional och det här gänget. Det finns några så här spanska mediesajter som...
Jag säger det bara för att jag vet att Liverpool är sugna på Gavi.
Ja, nej, den ska nog mycket till, tror jag också. Att jag tror att de ändå vill bygga sin liksom core med La Masia-produkter. Och Frenkie de Jong har inte utvecklats det håll man har önskat i Barcelona heller. Jag vet, det var väl här mot Osasuna förra i helgen, där han hade tre touch fler än Mark Ter Stegen på hela matchen.
Ja, det är inte bra. Men där ser man ju, alltså... om Newcastle vill ha in en spelare som kan länka ihop det där laget, så
kommer jag aldrig sätta sin fot i Newcastle. Det
beror på vad de betalar.
Nej, alltså jag tror Frenkie de Jong, alltså med hans pappa då, John de Jong som pappan heter, det tycker jag är väldigt roligt. Så är det ju så att han tittar nog snarare på storklubbar som kan vinna till. Manchester United är en klubb som har kopplat jättemycket samman med honom. Men där ska det
vara... Det pratade vi om förra...
Ja,
förra
där ska det vara ganska tyst också. PSG, Bayern München har ju varit jätteintresserade av Frenkie de Jong jättelänge. Det är ju den nivån av klubbar vi pratar. Newcastle får nog titta på andra hyllor.
Och det kanske de gör också. Enligt Rai så vill de buda miljarden för Vlahovic.
Jag vet inte om det heller är rätt hylla. Vlahovic tvekar ju på om man ska gå till Arsenal. Så att det liksom... möjligheten att vinna saker och ambitionerna, det har ju uppgetts där att han vill gå till en klubb som slåss om Champions League-titlar. Och om man ska gå till den nivån, ja, då är det av de som uppges, så är det väl bara City och möjligtvis Juventus som skulle kunna vara aktuellt. Det är väl inga andra klubbar som är direkt i ett budkrig om honom eller liksom nämns i koppling till honom just nu så där, som skulle slåss om. Jag tycker inte Tottenham hör till den kategorin heller riktigt. Samma tvivel borde finnas över Tottenham som det finns över liksom Arsenal. Men alltså, ja, Newcastle, jag har väldigt svårt att se att hans nästa steg ska vara att gå till Newcastle. Även om Fiorentina säkert inte skulle kunna säga nej till en miljard, nu när de har höjt priset lite i smyg här. Så jag tror att vi får gå ner ännu en hylla på Newcastle för att de ska hitta något. Jag vet inte om det finns något i körschemat, ännu en längre hylla ner.
Vi får se om vi kommer dit. Ja, det är inte någon forward, men det pratas om Nat Phillips då, Liverpools femte mittback igen väl vid det här laget, som ju var väldigt duktig och en stor anledning till att Liverpool till slut kunde rädda den där tredjeplatsen blev det ju förra säsongen när han fick komma in och släcka bränder när resten av alla mittbackar gick sönder. Är ju en fin spelare någonstans. Det är ju inte riktigt kvaliteten för den högsta hyllan såklart. Men gjorde lite Champions League hopp, spelade mot Milan nu. Stod för en fantastisk sulfint i eget straffområde. Och det hyllade såklart. Men det roliga med den sulfinten är ju inte att det är någonting som aldrig har gjorts förut av andra mittbackar.
Det roliga
är ju att det är just Nat Phillips som gör den. Eller en... En Cruyff-fint med sulan var ju, vilket var helt fantastiskt. Han lurade både Kessi och Ibra med den. Fantastiskt, ni får ju kolla upp den. Som sagt, det är inget häpnadsväckande egentligen, men just att det är Nat Phillips. Så kanske då för någonting för Newcastle, även West Ham har varit intresserade. De behöver ju fylla på, de har ju så mycket skador på sina backar.
Han är ju väldigt tydlig också med att han faktiskt vill lämna. Och jag tycker, han säger det ändå på ett väldigt liksom proffsigt sätt, om liksom all respekt och så vidare, men han säger att jag måste få spel. Jag fattar ju själv att med den konkurrensen som är i Liverpool just nu, så är möjligheterna till att få mycket speltid väldigt, väldigt små. Och att om vi får se vad som händer i januari, men om rätt anbud kommer, så är jag i alla fall väldigt intresserad, har ni sagt. Jag tror Liverpool, såklart. Och Liverpool kommer nog inte stå i vägen om de skulle få ett bra bud på honom i det här läget. Det hade varit oschysst rent ut sagt.
Ja, nej, men det kommer de inte göra. Och det har ju det är ju någonting som framförallt Jürgen Klopp är väldigt tydlig med, att han ställer sig inte i vägen när spelare vill lämna. Han vill absolut inte vara den som hindrar en spelares liksom karriär på det sättet, framförallt inte när det rör sig om ett femte val på mittbacken. Och dessutom kan man få in lite pengar för en sån spelare, då är ju det utmärkt. Han har fina fysiska egenskaper, han är stor och stark, och han kommer gå in med full kraft i alla nickdueller på planen. Det är ju så han är. Sen är det klart att han inte är han är inte speciellt snabb, han är kanske inte den mest tekniska, han kanske inte har passningsfoten framförallt som krävs för en liksom en toppklubb, men för att komma in och släcka bränder eller vara en ganska viktig nyttig del i ett lag som West Ham, eller alltså som komplement.
Ja, inte som någon sorts försvarsledare. Nu pratar vi om ett komplement.
Som ett komplement. I Newcastle har han gått in faktiskt och höjt nivån. Det skulle jag nog säga.
I West Ham
hade han kunnat gå in och vara en pålitlig ersättare till de spelarna som är skadade just nu.
Ja.
Så varför inte? Den ser man ju verkligen hända i januari. Någon som däremot vill stanna, som vi har pratat om tidigare, Dybala, och han ser framför sig en löneförhöjning.
Ja, alltså det sägs ju att det här kontraktet, liksom kontraktförlängningen, ska bara ligga klar och vänta. Och att det är liksom vissa små detaljer som måste lösas först, och att det var bland annat att hans agent skulle ta sig till Italien och allt möjligt så här rörigt. Att det ska vara klart i alla fall, att Dybala på något sätt fortsätter i Juventus. Jag tycker ju det känns ganska rätt. Även om man har den skadehistoriken, för det är den man får, man börjar fundera lite kring att han går ju ut skadad i varannan match i princip. Men han kommer ju ganska snabbt tillbaka också. Men det är en spelare som har en enorm högsta potential, den spelare som har burit kaptensbinden för Juventus, en spelare som de kan bygga någonting kring framöver inför fortsättningen, som vi alla vet vilken kvalitet han har. Så att såklart, jag tycker att den kontraktsförlängningen ändå är rätt för, ja, jag vet inte om jag ska säga alla parter. Dybala skulle säkert kunna få jättefina anbud från andra klubbar också och få en stor del där, men jag tror Dybala bryr sig mycket om Juventus, brinner för Juventus, så jag tror att det känns för bra för alla parter. Även om det är mycket pengar det handlar om.
Såklart. Juventus vill däremot göra sig av då med Arthur. Arsenal uppges intresserade, likaså Sevilla, möjligen även PSG, även om jag tror att
det känns lite PSG-varning på en sån värvning, men då skulle det vara på typ fri transfer när hans kontrakt går ut, och där är vi inte nära än. Arthur, den swappen, alltså Arthur Pjanic med facit i hand, var verkligen en swap där alla gick förlorande på alla sätt. Det var ingen som kan vara glad över den.
Ja, Barca balanserade böckerna marginellt.
Ja, det gick ju bra. De var ju jättebalanserade sen. Det var ju utmärkt.
Det löste alla problem.
Juventus har liksom finanspolisen och myndigheterna på sig på grund av mycket den där swapen, och en del av hela det där och liksom uppskjutna så här falska värden på spelare och falsk bokföring och bokföringsbrott liksom. Det är ju den nivån vi är på när man värderar Miralem Pjanic till 60 miljoner euro. Arthur har ju inte alls kommit igång. Det var ju också ett ganska jobbigt läge han gick från Barcelona, där han hade ganska mycket problem utanför planen med allt möjligt. Det var ju otroligt underligt där en period. Och när han kom till Barcelona så var det ju en succévärvning. Han var ju otroligt bra i början. Men sen så hade han mycket andra bekymmer, fick inte fullt förtroende, funkar inte. Och sen så liksom den superförsäljningen då till Juventus, där det inte alls har funkat. Och nu vill ju Juventus i princip bara plocka bort honom ur böckerna i princip. Och det är intressant det här att Arsenal kopplas hit. Nu tycker jag att det sportsligt sett så känns han som en ganska bra typ för Arsenal. Sen tror jag inte han är kanske den där ledargestalten som höjer dem, men som spel, alltså med hans egenskaper, att han skulle kunna gå in bredvid Thomas Partey på mittfältet tycker jag känns solklart. Men det intressanta med honom och också med uppgifter kring Dejan Kulusevski är att det är väldigt lite som skrivs om det här i England. Det är väldigt mycket italienska uppgifter på att Dejan Kulusevski ska vara intressant för Arsenal. Arsenal ska buda, det är Calcio Mercato, det är Tutto Sport, det är La Repubblica, det är alla dem. Men det är väldigt lite från liksom Arsenal-källor som säger att Arsenal faktiskt har genuint intresse för de här spelarna. Då börjar man ju undra, är det här någonting som trissas upp från italienska medier? Att liksom bygga upp intresset för de här spelarna.
Framförallt som planteras i italienska utav olika kontakter.
Och Arsenal är en tacksam klubb att plantera in i de lägena.
Alla Premier League-klubbarna är ju väldigt tacksamma eftersom alla vet att det finns gott om pengar. Ja. Föreställningen är att det finns gott om pengar i alla de här klubbarna, vilket inte riktigt är sant heller. Det finns budgetbegränsningar för i alla fall hälften av de där topplagen.
Ja.
Så är det ju. Men ja, det är vi ju rätt vana vid att
så är det.
Ja.
Men alltså om man tittar rent sportligt, oavsett hur realistiskt det är, så är Tor för, ja, vad pratas det om, runt 30 miljoner euro någonstans där, lite mer kanske, om någon skulle kunna få en sån övergång. Om han är liksom skadefri, om man märker liksom i utvärderingen att han funkar och liksom det känns som att han är på gång, kör, för att det är en fruktansvärt bra spelare om du får igång honom. Sen finns ju också risken att du sitter där, att han är jättebra ett halvår och sen så går det lite sämre efter det, men vi får väl se. Juventus verkar i alla fall behöva bli av med honom, han har ju en ny agent och så vidare också som ska försöka liksom att iscensätta någonting den här vintern. Det gäller väl också Bernadeschi som har samma agent, och det finns ju lite, de vill ju möjliggöra också att kunna gå för lite ny förvärv och bygga om det här laget på något vis utan att behöva, ja, ta till blufffakturer och förhöjda värden på spelare på ett eller annat sätt.
Sillypodden sponsras fortsatt av 1X2.se och med i vanlig ordning då får vi säga Andreas Nord, välkommen.
Tackar Patrik. Ja, det har blivit ett stående inslag, men det är ju för att vi har den här tävlingen tillsammans med er som vi vill pusha ut lite extra för.
Just det. Hur går det nu då?
Jo, men det går bra. Det är många som har varit med att tävla och ni har ju chansen igen, alltså, att tävla om den här drömresan värd 10 000 kronor. Men veckovis så kör vi ju också ut matchtröjor och halsdukar. Jag vet inte hur det har gått för dig, Patrik. Har du vunnit någonting?
Nej, det har inte gått så bra än så länge.
Jag
tar nya tag. Jag är inne där och vevar, men jag orkar inte ens gå igenom hur få rätt jag haft än så länge, men det har inte varit många.
Ny chans till helgen i alla fall, för det är nya matcher här nu, mycket fokus på Premier League. Så allt man behöver göra det är att gå in på vår hemsida 1X2.se och gissa resultatet i några matcher då. Så har man ju chansen att tävla om det här.
Ja, utmärkt, och det är helt kostnadsfritt. Och 1X2.se ska man veta är ju inte en betting-site, utan det är speltips och rek och så vidare. Och sen så har vi då vår tävling. Och jag tänker att du brukar alltid sitta på en massa bra rek. Har du något speltips till helgen?
Ja, men det har jag. Jag har hittat ett spel i Premier League och lördagens match mellan Leeds och Arsenal. Arsenal som jag tycker har gjort några riktigt imponerande insatser här på slutet, vann ju senast mot West Ham 2-0 på ett övertygande vis, så att det var en bra insats där. Leeds å andra sidan kommer ju från den här katastrofinsatsen mot Manchester City, eller vad ska man kalla det?
Ja, herregud, vilken överkörning, och de har ju tunga skadebekymmer i Leeds också.
Ja, så jag gillar Arsenal-sidan här, och vinst där får man just nu till 2,15 gånger pengar, vilket jag tycker är riktigt bra.
Mm.
Så det kommer jag spela.
Ja, fint. Och fler speltips finns det på 1X2.se, och där finns också tävlingen. That's the wrong information. Insigne. Det är en spelare vi inte har pratat så mycket om de senaste åren i de här sammanhangen i alla fall.
Det är upp då och då till Tottenham-ryktet och allt det där.
Ja,
brukar ju.
Det har ju inte varit mycket att hänga granen, om man ska säga så, i ryktesväg. Nu verkar kontraktsförhandlingarna med Napoli ha strandat helt enkelt. De är långt ifrån varandra enligt agenten. Och Insigne kan ju vara en dark horse i ett sådär silly fönster som kan dyka upp och bli en riktig prestigevärvning faktiskt för en klubb någonstans.
Han har hunnit fylla 30, den gode Neapelsonen, lagkapten, hjärta, brinner för sitt Napoli. Jag har varit iväg på några lån, men i övrigt var klubben trogen liksom. Och så har han ett kontrakt som går ut i sommar. Och där är det ju en lite jobbig situation nu. De Laurentiis har ju sagt tidigare att han, alltså, vad heter ägaren där i Napoli då, den karismatiska ägaren, man får säga så, har ju sagt att det ligger ju hos Insigne och hans entourage att liksom bestämma sig hur de vill göra, för de ska ha fått ett erbjudande på ett 4-årskontrakt med då. Ja, och då är det väl de ekonomiska detaljerna som kanske inte riktigt överensstämmer med vad Insigne och hans representant önskar sig ur den här liksom nya kontraktet. Och då har ju då agenten snarare sagt att ja, men det här bollen ligger snarare i De Laurentiis hörn, att får komma med ett bättre bud här och faktiskt visa att ni vill behålla den här spelaren.
Förlåt, min dator började låta här. Vet fan vad det var.
Oklart. Men nej, men så att det, de är ju en bit ifrån varandra, och då är det ju så att varenda Serie A konkurrent kommer ju hugga ifall de får möjlighet. Inter är ju superintresserade.
Såklart.
Såklart. Juventus borde vara intresserade, allt annat hade varit orimligt. För det är ju en jättefin spelare. Vi såg ju vad han gjorde i EM. Vi ser ju liksom vilka enorm kvalitet han har. Och Tottenham har ju han kopplat samman med också tidigare. Jag vet inte riktigt vart han, jag skulle väl gå in då Madison och Kane där framme i 3-4-3 och Conte på något sätt då. Men alltså det är en jättefin spelare, och det, Napoli behöver ju lösa det här, och man får ju hoppas, sett till historiken de har tillsammans, att det här kommer lösas på ett bra sätt och att det inte blir något jobbigt breakup, för det tycker jag inte att en sån spelare i Napoli förtjänar.
Nej, verkligen. Jag vill ju att han ska, jag vill att han ska till England, och sen så nu fabulerar jag fritt här, men det är för att jag har en jag har en anledning till det. Jag vill att han ska till Brighton, vilket ju såklart inte kommer hända. Och så vill jag att Tarik Lamptey ska byta kant. För då hade vi kunnat få det den kortaste sidan i, alltså, Insigne 1,63 och Tarik Lamptey 1,63. Det är de två kortaste fotbollsspelarna i Europa, måste det vara.
I Europa är det, finns en argentinsk lirare, jag vet inte hur aktiv han är idag, jag tror han var i mexikanska ligan, Diego Bonanotte, N59 tror jag han är, värvades till Real Madrid på ett FM för väldigt länge sedan från, sen han harvat runt där borta, han var väl en sväng i Europa också för mig.
För Giovinco har lagt av, va? Eller hur?
Giovinco har han lagt av?
Han spelar i Al Hilal nu för tiden efter sin tid i Toronto, han är också 1,63. Så de är lika korta de här killarna. Men jag vet inte,
men är du liksom också så här för att på samma sätt som du tycker om långa målvakter, vill du ha korta yttrar?
Nej, absolut inte, jag hade bara tyckt att det var kul.
Ja, det var bara
jag, mest att jag häromdagen noterade att Tarik Lamptey var så kort, och så googlade jag om det fanns en kortare, så kom jag på, ja men Insigne måste väl vara där någonstans, så såg jag att de var lika korta.
Diego Bonanotte spelar i Chile nu för tiden i Universidad Católica, bara en sån sak. 1,57 är han.
Då måste vi kolla hur lång Ryan Fraser är. Han är väl lite längre, va? Han är väl någon centimeter längre.
Ja, men
han är också 1,63.
Ja, men han, ja, men
då har du kunnat få, då har du kunnat sätta upp Insigne på vänstertopp, så spelar vi en 4-3-3. Och sen så har vi, och så får Lämte byta kant. Då har vi liksom vänsterback, vänsterytter och vänsterforward, där alla är 1,63.
Och sen Dan Byrne på det.
Det är så här jag tycker sportchefer ska jobba. De måste väl göra det lite kul för oss. Men ett experiment där ingen får vara över 1,63 på vänsterkanten. Hade inte det, alltså, seriöst, Tarik Lamptey, Ryan Fraser och Insigne hade ju inte varit en dålig vänsterkant.
Nej, alltså den hade ju funkat. Det hade varit en,
den hade varit rivig, så att säga.
Ja, alltså Insigne bara, så har du ju liksom uppgraderat det rejält på så vis.
Ja, men gud, ja, han har ju varit liksom klart bäst av de tre, såklart. Jag är för den typen av lagbyggen.
Ja, utan tvekan, det förstår jag.
Martial, han är inte så kort, men han kan vara på väg bort från Manchester United. Har han varit jättelänge. Det har ju alltid pratats om att Martial ska lämna. Han verkar sugen på det, han får inte så mycket förtroende. Det finns såklart spelare före i ordningen i Uniteds anfall. Det pratas om Atletico Madrid, det pratas om Juventus.
Ja, det är väl de klubbar som har dykt upp i alla fall om man har sett där. Atletico tyckte jag var intressanta med att uppgifterna gjorde väldigt tydligt gällande att det handlade om en swap deal. De var intresserade att byta till sig Martial.
Med?
Ja, det är det som är frågan. Det, alltså jag vet, jag spontant slängde ihop en lista där i Silly-bloggen på vilka alltså, det skulle kunna vara.
United har ju länge varit sugna på Koke. Det har ju pratats ja, om
alltså, de byter ju inte bort Koke mot Martial. Det hoppas jag inte att de kan vara så. De famlar ju Atletico just nu. Ja, men alltså, varför de ens överhuvudtaget vill ha Martial förstår inte jag. Varför de ens överhuvudtaget tittar på anfallare eller spelare som på något sätt gör någonting offensivt. Det är ju helt utanför min liksom, jag kan inte greppa det. För att de har Luis Suarez, de har Antoine Griezmann, de har Correa, de har Joao Felix, ja i alla fall nu för tillfället. Det sista de behöver är väl en central forward, men de verkar inte riktigt veta vart de ska med det här bygget just nu. De verkar famla i någon sorts mörker. Mm. Och det, alltså det enda jag kan tänka mig som på något sätt skulle, som är någorlunda troligt att Atletico skulle kunna tänka släppa, och som United överhuvudtaget någorlunda skulle kunna tänka sig ta, så hamnar jag på två namn. Och då hamnar jag på Kieran Trippier.
Mm. Det hade inte varit dumt, en uppgradering på.
Jag förstår inte varför Atletico skulle göra det, men Trippier har ju ändå ett läge där han, de kanske vill casha in beroende på Newcastle. Ska ju vara jätteintresserade av Trippier också och ha dem ganska högt på dagordningen inför det här fönstret. Mm. Där de då skulle kunna ekonomiskt sett övertala Atletico att sälja.
Hur är det, han skadad just nu eller?
Nu ska vi, det var en väldigt bra fråga om han är just nu. Han har ju varit lite från, han hade ju den här bettingavstängningen en period som var, ja, den går ju att diskutera, och den diskuterade vi till och med då i det, när det begav sig.
Nej, precis. Han var ju inte med då i Champions League senast, va?
Nu står det still.
Nej, det tror jag inte han var mot mot Porto. Men det var en icke. Ska vi se när spelade han senast egentligen? Var han med mot Real? Var han det?
Ja, den står det helt still om han var, eller om det var...
Nu förväntar jag mig att du... Nej, han var inte med mot Real heller.
Ja, men han har ju spelat 12 matcher i år.
Ja, men han har varit borta ett tag. Är det avstängningen? Är det den som... Nu ska vi se här.
Nej, det är inte det den ju... avstängningen. Det var ju jättelänge sedan. Väl,
precis. Han var inte med mot... Han var inte med mot Cádiz.
Han var bänkad mot Real Madrid.
Han var det, men då är han kanske tillbaka från
en skada. Han har ju använt Marcos Llorente som högerback där en hel del också. Mm. För att som sagt, de famlar just nu. De vet inte riktigt vart de är på väg med vad de håller på med. Ett annat namn som jag skulle kunna tänka mig där är ju Geoffrey Kondogbia. Men jag förstår inte heller varför Atletico skulle vilja släppa honom, för det är ju en sån här nyttig trupp. Jag kan spela både mittback och liksom defensiv mittfältare, men det är en spelare som skulle kunna göra nytta i United. Och sen har vi typ så här Hector Herrera och sånt där, men jag tror att varför skulle United vilja ha Hector Herrera? Det är ingen uppgradering på Fred och McTominay.
Nej.
Och sen så har vi så här bubblaren Joao Felix. Men
vad menar nej. Nej, vad ska de, alltså ska de skicka Martial och få in Joao Felix?
Det är precis, det finns ingen rim och reson i det. Men United verkar ju av någon anledning fortfarande ha vissa anfallare i ögonen, typ Haaland, typ...
Jo, men det är en sak om du får in Haaland, för då kan du peta vem som är. Alltså då,
ja, alltså, Joao Felix kommer inte gå till United, finns inte på kartan. Det, därav bubblar epitetet på det. Nej. Men alltså det enda som ser...
Haaland är ju så här, får du tillgång till Haaland så tar du Haaland. Det är ju alltså, bara så.
Trippier känns ju mest rimligt, så kan man säga.
Ja, och det hade varit en kanonvärmning för Manchester United just nu, tycker jag.
Jag
tycker att en sak som de verkligen har saknat är ju offensiva kraften på ytterbacken på höger sida. Mm. Alltså Fambisaka kan glidtackla sig hela vägen ner på avbytarbänken i sådana fall. För Trippier är liksom en annan nivå, tycker jag.
Ja, alltså Trippier hade varit jättebra värden, tycker jag också. Alltså, det är det enda som finns logiskt. Alltså det roliga med de här uppgifterna var väl Eurosport som hade dem, var ju just det här att de specificerade aldrig vilka det var som ville byta Atletico, men det var väldigt tydligt att det var ett bytesaffär de ville göra. Om de ska värva Martial, oklart för mig varför de överhuvudtaget skulle vilja göra det. Då kan vi ju också räkna om han skulle komma in, då lär ju Joao Felix ryka. Sen har ju Martial dykt upp på Juventus radarn som du nämnde också, men Juventus har även andra anfallare. Mauro Icardi som vi nämnde förra veckan.
Just det.
Alltså väldigt rimliga, uppenbara saker att de funderar på att ta in honom på lån. De vill ta Mauro Icardi hur länge som helst. Nu har de ju chansen att få den när han har gått ner sig något. Gianluca Scamacca ska vi såklart slänga in igen som på lite så här slentrian. Nu har han ju ändå levererat, tycker jag, under den här våren i Sassuolo. Skulle kunna vara något också som de kan lösa med någon sorts lån med köpoption lösning likt de gjorde med en spelare som Chiesa eller som Locatelli. Så att vi får se vad det landar i, men någon anfallare kommer de ta in. Om man känner Juventus nu för tiden rätt, eller Juventus på 2020-talet, så kommer det ju vara så att vi pratar som spelare som jag, typ Vlahovic, det pratas om Martial, det pratas om allt möjligt. Och då kommer det sluta med att de på något sätt funderar på att låna in Luke de Jong från Barcelona vid liksom deadline day. Det är ungefär där jag känner att vi kommer hamna, men vi får se vad Juventus sysslar med och vad Allegri vill ha in där.
Mm. Verkligen. Ska vi ta och svara på lite frågor eller? Hade vi något mer på körschemat som vi var sugna på? Nej, vi slänger in lite frågor. Christopher, är det jag som låter igen?
Ja, det är bara du som har en dator här.
Ja, precis. Jag lyckas inte stänga av ljudet. Fått en fråga från Christopher Bamford. Vad tror du om Patrik Schick? Han hade ett bra EM och gör det lika bra som Haaland i Tyskland. Han har haft en kanonhöst verkligen. Det pratas inte om honom alls. Själv hade jag gärna sett honom i Chelsea att kriga och utmana där, men inte tillräckligt stort namn tror jag. Jag tror att en grej med Patrik Schick är att som klubbar ändå drar lite öronen åt sig, att han har varit runt lite grann och han har inte riktigt funkat överallt.
Alltså Leverkusen har varit perfekt för honom.
Leverkusen har varit perfekt. Men vi har också sett andra spelare där Leverkusen har varit perfekt och de har lämnat och inte levererat. Jovic till exempel.
Ja, nu Frankfurt.
Ja, han var i Frankfurt, förlåt. Men i klubbar där det har funkat och de har sett jättebra ut. Nu blandar jag Bundesliga-klubbar bara i farten här. Men jag menar, han var i Roma. Det blev ingen succé. Han var tvungen att anpassa sig en del i Roma. Fick ju spela lite ur position där. Visserligen
Leipzig-lånet var inte dåligt.
Det var inte dåligt, men det var ju liksom, det var okej. Det var inte så här, nu drar vi till Chelsea och krigar med Lukaku bra.
Ja, och Bayer Leverkusen fram tills han började ösa in mål, nu var väl okej. Ska väl också säga att det är ju nu han har haft en så här superutväxling här under sista säsongen, skulle jag i alla fall analysera det som. Och sen hade han ju ett väldigt fint EM också.
Jag får lite Sebastian Allaire-känsla. Alltså så här, han gör ju supersuccé i Ajax nu. Han bara vräker in mål, framförallt i Champions League. Men jag menar, han var ju också ganska nyligen i West Ham. Och där vräkte han fan inte in några mål. Och där var han ju absolut ingen succé. Så att, jag menar...
Kom ihåg att Timo Werner kastade in mål på skoj i Bundesliga. Nu nedvärderar inte vi Bundesliga som liga, utan det är snarare så att vissa passar i vissa ligor.
Ja, det är inte bara ligor, men kanske behöver ett specifikt system för att funka. Kanske behöver en miljö. Kanske det kan vara ligan, det kan också vara laget, det kan vara liksom den sociala situationen, vad vet jag. En del kanske tycker att det är jättejobbigt att behöva vara tvåa till en Romelu Lukaku och behöva kriga om den positionen istället för att vara i Tyskland där man är tydlig etta och man får vara liksom, spela ut och man får spela i ett system som verkligen passar den. Och då kan man leverera världsklasssiffror.
Ska säga att han också bara är 25 fortfarande.
Ja.
Så att det kan ju också vara det som är att han har utvecklats.
Ja, men det är ju nästa del i grejen. Det kan ju vara en anledning för andra förlag att titta på honom. Det kanske är så att han börjar närma sig sin peak nu. Han kanske har nu börjat hitta en nivå i sitt spel som man bara inte fanns tidigare. För uppenbarligen har man ju sett att det har funnits talang i honom. Att han har varit en av de mest omtalade liksom, anfallarna sen han var väldigt ung. Han kallades väl en av de liksom största talangerna. När han värvades till Roma så var det ju en supergrej. Minns man att han skulle komma dit och frälsa dem.
Han gjorde det bra i Sampdoria innan där liksom, som ung. Och det var sen, alltså jag, det är någonting som får mig att fundera, alltså, så här, nu har han ju ett kontrakt i 2025. Leverkusen lär kräva en bra slant för honom. Jag tror inte han är aktuell för klubbar idag. Alltså de vågar inte lägga den liksom så här, investeringen här och nu, tror jag.
Precis.
Men det lär ju pratas om honom förr eller senare när andra anfallsalternativ försvinner. Han har ändå gjort 16 mål på 13 matcher i årets Bundesliga. Det är enormt bra siffror.
Ja, det
är... så att det hade varit kul att se honom i Premier League eller Liga någonting.
Ja, jag tror att det är inte läge att lämna nu, känner jag.
Sommaren i sånt fall.
Han måste hitta den här formen och känna sig redo för att jag vet inte. Det där är lite lurigt. Faktiskt. Men jag menar, ta Allaire nu till exempel. Han är 27, vilket är en ålder då man brukar liksom hitta sin högsta nivå ungefär. Det kan vara mycket det, men också vi vet att Ajax är ju en miljö som får många spelare att, att lyfta. Jag menar, vi såg Dusan Tadic till exempel, som ju kom från en ganska medioker sejour i Premier League då i Southampton till att blomma ut och bli liksom en verkligen en superspelare i Ajax. De är väldigt bra. De har en sån miljö som verkligen fungerar. Vi går vidare. J. Albin 5 skriver: Tottenham star Giovanni Lo Celso has been linked with a move back to Real Betis in January. Sexigt, men inte fan har väl Betis plats för honom nu. Makoto, jag åsyftar dig. Vart ska vi annars se Lo Celso?
Ja, men alltså Lo Celso, vi förstår inte varför Tottenham skulle göra sig av med Lo Celso, tycker jag. Nu har ju anfallet liksom begränsat med speltid. Såklart inte Betis har plats. De förlängde ju nyligen med Canales. De ska ju förlänga med Fekir. Jag vet inte om det är officiellt med Fekir än, men det ska ju vara i princip klart. Canales var väl officiellt. Och de funkar helt fantastiskt just nu. Betis får äntligen det att sitta ordentligt. De ligger ju trea i hela liga just nu och bara stormar fram. Ja, fullkomligt pulveriserade ju Real Sociedad där i helgen med 4-0. Helt överlägsna. Nej, såklart, det finns nog ingen plats för Lo Celso. Det är Guido Rodriguez där på mittfältet också, som väl borde vara aktuell, kan man tycka, för Premier League-klubbar som borde titta på honom. Men ja, var ska han annars gå? Lo Celso. Alltså, det finns ju andra Liga-klubbar som skulle ha nytta av honom, om vi säger så. Men jag tror inte han kommer röra sig från Tottenham i det här läget, och det känns som att det är en mittfält där man snarare ska försöka få in och använda mer än vad man gör just nu.
Hannes Bergenfur undrar: vad kostar det för Chelsea att skicka tillbaka Saul till Atletico? Stolthet kostar det.
Så han spelade falsk nia ett tag igår i slutet där när de jagade ledningsmål. Stökigt. Byttes in mot Marcos Alonso för som wingback också. Det...
talar om att famla. Alltså, det laget som Everton skickade till Stamford Bridge. Visst att Chelsea inte har liksom haft bästa formen och att de också saknar lite spelare och så vidare, men alltså Everton ställer ju upp med vad som inte ens kan räknas som ett ligacuplag. Det var ju liksom, jag vet inte, var det 12 spelare de saknade från A-truppen och 7 startspelare. Ja, men det var något helt sjukt. Det var ju spelare jag inte hade hört talas om.
Ja, som byttes in och så. Ja, men de tittar på liksom, de ändå Gomez, Doucouré på mitten. Ja, Jonjo Kenya, han dök upp där igen.
Ja, Jonjo Kenya som jag har varit med länge.
Holgate och Keane i försvar, Pickford i mål. Ja, så var det ju han Dollar Store Braithwaite, vad heter det, Branthwaite.
Branthwaite, ja, precis.
Fel så här, typo
men Sims, ja, men alltså det där är ju inte ett lag som ska åka till Stamford Bridge och hämta några poäng, men det gjorde de.
Everton nu för tiden är väl inte ett lag i allmänhet som borde åka till Stamford Bridge och hämta några poäng oavsett vilka ordinarie lag de har ställt upp med som de har sett ut. Men,
ja, det är också så här någonting som, men det där känns som att vi kan kliva ut här. Vi vet att vi har absolut inget att förlora här. Vi har absolut inget att förlora. Det här är spelare som, men ta chansen. Alltså det är ett enkelt pep talk för Benitez. Fan, ut och kör, ut och ta chansen. Fan, spring på allt. Du vet, kriga till er. Få någonting mer, visa upp er. Och det gjorde de verkligen, och spelade med en otrolig intensitet Everton i perioder. Så det är klart att det ska studsa lite rätt om man ska ha lite sådär. Fenomenal insats verkligen utav det. Liksom verkligen decimerade laget.
Verkligen, de tog ju för sig verkligen många av de här unga spelarna som fick chansen.
Och då kan det bli så att Saul hamnar som falsk nio när Tuchel famlar. Han har inte riktigt några bra svar på varför formen har dippat så mycket som den har gjort senaste tiden. För det, jag menar, går vi tillbaka en månad så såg de ju fan oslagbara ut i stort sett.
Det gör de ju inte nu. Nej, det gör de inte nu. Men utan att gå in för mycket på liksom Chelseas bekymmer, alltså Sauls bekymmer är att han har varit för dålig. Och det är ganska konstigt. Alltså, han lämnade ju i princip Atletico, vill lämna också, för att han började ju experimentera som någon sorts wingback också liksom. I Atletico som spelade vänsterback och höll på. Det fanns inte riktigt plats för honom. Och sen kom ju Rodrigo de Paul in till mittfältet och värvade. Så det har ju gjort att vissa har inte fått speltid liksom och så vidare. Konstigt, för han var ju så fruktansvärt bra för några år sedan. Men verkar inte riktigt ha hittat tillbaka. Och jag tror... jag vet inte vad det hade säkert kostat en slant för Chelsea på ett annat vis, men de hyrde ju också Saul, så att jag vet inte riktigt exakt hur det skulle gå till då. om nej, nej, ja. Det är väl lika bra att behålla honom, bara ta smällen.
Vi får ringa en controller eller någonting som får reda ut vad, vart pengarna går fram och tillbaks. Sista frågan för den här veckan kommer från Freddan. Vilka kommer låna Henderson och vilka kommer köpa Martial? Ja, Martial har vi pratat om, men Dean Henderson, stackaren, sitter ju bakom en De Gea som jag hittat tillbaka till en mycket högre nivå. En nivå som i alla fall liknar det han höll för några säsonger sedan efter att ha haft ett par svagare säsonger då det faktiskt pratades mycket om att Henderson skulle peta De Gea och att det var De Gea som var på väg.
Med facit i hand var inte den diskussionen tröttsam. Alltså var inte den lite opportunistisk på hur bra han hade varit?
Samtidigt så är Henderson en alldeles för bra målvakt för att sitta som andra slips.
Jag fattar att bra klubb, en toppklubb, ska ha en andra slips som de verkligen kan lita på. Nu förstår jag för Hendersons del.
Ja.
Han vill ju bort. Mm. Och det verkar ju väldigt tydligt att han vill. Det verkar inte
då,
vara någon...
då handlar det ju om ett lån.
Och Ajax har ju varit på tapeten och pratat om i och med att Edwin van der Sar har haft lite... Han kan ju sitt United, van der Sar, som sitter i Ajax. Verkligen. Och han har väl såklart...
På tal om målvakter.
Precis. Så att det är ju den bästa rekommendation du kan få från liksom, van der Sar, som såklart då vill ha Henderson och vet vilka kvaliteter han har. Men jag vet inte riktigt.
Ja, men jag känner ju så här. Jag menar, visst, Southampton har redan lånat in Willy Caballero, men Willy Caballero är 40 och vi 40-åringar, vi har kanske gjort våra bästa säsonger. Låna in Henderson då, Southampton. Nu vet jag inte hur deras övriga målvakter...
Ja, det är McCarthy och så vidare.
Ja, Fraser Forster.
Fraser Forster, ja.
Lång så in i helvete.
Det är en målvakt du gillar.
Det är en målvakt jag gillar. Nej, men han är ju verkligen urtypen för en målvakt som passar mig. 2,01 lång, han väger 300 kilo. Men du vet, med ett nylle som bara en mor kan älska liksom. När han kommer fläskande på de där inläggen i full fart.
Och sen,
då flyttar man ju på sig.
Och sen namnet också på det. Alltså som är liksom
Fraser Forster.
Ja, det är
ju
som taget ur en Buster-tidning.
Ja, men han är underbar, men tyvärr inte jättebra längre.
Ja, det är McCarthy som är första valet liksom, men alltså
ja,
varför inte då? Varför inte för Henderson? Du hade fått
jag har inte full koll på hur skadesituationen är på de andra målvakterna där, men det är klart att man lånat in Willy Caballero för att täppa hålet, så kanske man hade kunnat täppa det hålet istället då med
alla klubbar borde alltid vilja plocka in Willy Caballero på kort basis. Det är ju min åsikt i det hela. Det.
Fint hörni, det var allt vi hann den här fredagen. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen. Det blir väl bara ett avsnitt då, med tanke på att det är julafton och såna här saker som stökar till våra scheman.
Sånt ja.
Men en Sillypodd ska vi i alla fall leda med, och en Premier League-podd dessutom kommer på måndag. Tills dess så säger vi då trevlig helg och på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Återhörande.